Mitt namn är Janna-Marie Landel och det är jag som ska vara med och leda den här gudstjänsten. Vi hälsar er välkomna, ni som är här i gudstjänstlokalen, men också ni som är med och lyssnar via radion. Idag så är det Rune Högberg som ska predika för oss. Lovsång, det är jag tillsammans med Emily Levin, Graham och Linnea Voicy. På ljud så har vi Carl Hugo Andersson och projektorn som sköter Alexandra Lundmark. Och på radiotekniken är Mats Larsson. Lite pålysningar innan vi börjar. Första är att den 29 oktober så är det församlingsforum. Sen kommer vi ha ett adventskafé den 11 december. Jag kommer under fikat efter gudstjänsten och prata lite mer om vilken hjälp som behövs inför den. Så då får ni lite mer information, ni som är här. Under veckan då. Så på tisdag så har vi sångandakt på Solbacken klockan 11. Öppen mötesplats klockan 14. Från 17 till 18 så är det One Piece-kören som tränar här. Och under samma tid så är vi ett litet gäng som kör lovsång här i andaktsrummet bakom scenen. På onsdag är det bön klockan 19. Torsdag är det sångandakt på Hemgården och gemenskapsträff i Johanneskyrkan klockan 16. Och på söndag så har vi gudstjänst, missionsgudstjänst. Då kommer familjen Jonsson och berättar om Thailand och sjunger för oss också. Vi börjar den här gudstjänsten med att be och sen ska vi lovsjunga tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att vi får komma ännu en söndag tillsammans. Det här att ha varandra och den här gemenskapen är så viktig för oss, Jesus. Jag tackar dig för att vi har den möjligheten. Jag tackar för dig för att vi får komma in för dig. Och vi har den här chansen nu att få lovsjunga dig fritt. Vi behöver inte ha någon rädsla inför någonting annat. Att vi ska bli dömda eller någon ska komma efter oss. Men vi kan få vara här och tillbe dig. Tacka dig för den. Amen. Nu så ska vi lovsjunga. Och ni får jättegärna ställa er vara med och lovsjunga med oss.
Lov, ära och pris, det är vår fader och vän som alltid oss älskar och älskar oss än. Halleluja, din är äran, halleluja, amen. Halleluja, din är äran, halleluja, amen. Lov, ära och pris, det är Guds heliga land.
Bjuda in ni barn, och ni vuxna får också hänga med upp fram här också. Det finns flaggor och det finns sjalar runt där. För nu kommer vi sjunga en låt som jag vet att några av barnen vet och känner till. Och det är en ny låt för er i församlingen. Och den heter The Lighthouse.
And in my resting and in my doubt, in my failures you won't walk out. Your grace now will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea.
Olof, kom här upp igen. Vet ni vad som händer nu? Nu händer någonting som alla barn har väntat på, tror jag. Nu är det ju dags för löfteslandet. Och vi måste ju ha en barnkyrkan. Vi måste ju ha en låt. För vi måste ju komma in. Eller hur, Kiki?
Fortsätta med den sången som vi brukar sjunga. Men nu är det så här, jag tänkte på det här. Alltså det här att man jobbar som man gör och måste förklara allt som man håller på med. Lighthouse betyder alltså fyr. Att Jesus är våran fyr. Vi finns där och lyser upp så att man hittar. Ni vet att fyrar sitter ju ute så att man inte ska köra på och fastna i något skär eller något sånt. Och det var det som sången innan handlade om. My lighthouse, min fyr. Men vi ska köra våran låt. Och idag nere på de yngstas barnkyrka så kommer vi att prata om någonting som är fortfarande lite svårt. Eller också är det jag som fortfarande inte fattar. Det här med hur Gud inte riktigt gör som jag tycker vore jättesjälvklart. Utan Gud tänker på ett helt annat sätt. Gud tänker på, vi ska prata om Jakob och Jakobs ström. Det har ju funnits en tradition i alla fall gammalt i Sverige, det här att äldsta barnet ärver. Men så hon blev det ju inte med Jakob. Han var den yngsta. Hur tänkte Gud då? Han tänker inte alls som vi gör. För tänk om Esau hade blivit den som skulle leda Guds folk. Då kanske det inte hade blivit någonting bra. Alltså tänker Gud inte som vad vi gör. Och det här är ju inte lätt att fatta och förstå. Men vi ska försöka att reda ut lite trådar till det här. Åsa är med och guidar oss genom det här svåra. Superbra. Och twinnisarna, de träffas nere i sitt lilla rum och fortsätter med sina frågor om Gud. Kan man fråga vad som helst till Gud om Gud? Ja, helt otroligt. Då kör vi. Vi dansar, så kom och var med och far runt.
We'll be right back.
Underbart. Vilken fest. Och nu när barnkyrkan går ner och ska ha sin gudstjänst där nere, så ska vi köra en till lovsång här. Och under tiden så har man möjlighet att ge kollekt. Swish-nummer kommer komma upp på skärmen. Annars finns det möjlighet att ge i kollektboxar utanför vid, i lobbyn, entrén, efter gudstjänsten.
Din Jesus, din.
Tack Jesus för att vi får vara här och tillbe. Nu ber vi att du ska välsigna den här predikan, Herre. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan som lyssnar speciellt, Herre. Och jag ber om mycket helig ande. I ditt namn, Jesus. Och vi ber om blodets beskydd också över oss alla. Amen.
Guds frid. Vi behöver Guds frid i en sån orolig värld vi lever i idag. Jag heter Rune. Som ni hörde i början, jag bor på Torp. Det känner vi till. Var Torp ligger, många av er är där då och då. Sen 7 år tillbaka. Och där vi hjälper till med olika praktiska saker. Det finns en hel del att göra där. Jag är uppvuxen i Frankrike. 15 år i Frankrike. Så mitt språk jag kan mest är franska. 20 år i Centralafrika, i Chad, som missionär med min fru Lena som är här idag. Och 10 år i Mali i Västafrika som missionär också. Men nu har vi missionsfältet på nära håll. Vi inser att Torp och Götabro är en del av missionsfältet också. I Götabro är det många som går där och som blir framtidens Herrens vittnen. Så vi hjälper till där. Och sen har vi också uppdrag fortfarande i Mali. Mali kanske ni har hört talas om. Svenska trupper har varit där. Och många FN-trupper är där i ett oroligt land. Tyvärr är många, i många länder idag är det väldigt oroligt. Jag har en bibelvers att börja med. Det står så här: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror på evangelium. Som tror på det glada budskapet, som tror på Jesus. Det är en kraft som frälsar i namnet Jesus. Det är Romarbrevet 1:16. För några år sedan, 4-5 år sedan, så träffade vi en man som heter Rashid här i Sverige. Han var på besök i Sverige. Och han var ledare för ett evangeliskt arbete i ett land i Nordafrika. Och jag fascinerat ofta att lyssna på vittnesbörd. Hur människor har funnit Jesus. Och jag frågade han till slut, men Rashid, hur kom det sig att du blev en Jesus efterföljare? Du som bor i ett sånt här land som det finns knappt några kristna. Och som det är svårt att vara kristen. Hur blev du en Jesus efterföljare? Jo, sa han, min uppdrag det var att kontakta de som följde Jesus och få dem att lämna Jesus. Att förneka Jesus och komma tillbaka till där de kom ifrån. Men en dag när jag höll på med det så mötte jag Jesus. Han var så verklig för mig, jag mötte honom. Och Jesus, han var så full av kärlek. Han var så bara kärlek. Jag blev frälst. Jag blev hans efterföljare. Och nu är han ledare för ett stort arbete i det här landet. Som vi har glädje med att vara med från Obbytorp. Jag tillhör Betania Obbytorp. Och så flera sådana här vittnesbörd jag har hört den timmen där ute. Hur man får möta Jesus, han är full av kärlek och man blir förvandlad. Man blir frälst. Och Rashid, han blev frälst, han var så glad. Så frun låg på sjukhuset. Och han tyckte Jesus är full av kärlek. Jag går dit och ber för henne. Vi behöver möta Jesus. Och idag, vad behöver folk? Människor runt omkring oss möta Jesus som är ljuset. Och då tänker jag på också Paulus i Bibeln. Paulus, han var ju en sån där som förföljde Jesus också. Han var förföljde de kristna, drog dem i fängelse överallt. Men han blev också frälst. Han fick möta Jesus och blev förvandlad. Och vi ska läsa lite hans försvarstal. När han blev fängslad och förd till Caesarea i en stad som fanns då, nära kust, i kusten. Och nu skulle han inför kung Agrippa hålla sitt försvarstal. Och vi ska läsa lite av det. Det är från Apostlagärningarna 26, 9 och 20. Och jag läste från Levande bok. Så säger han från vers 9. Tidigare trodde jag själv att det var min plikt att gå hårt fram som möjlighet mot den som tror på Jesus från Nazaret. Jag fängslade många av de troende i Jerusalem med hjälp av en fullmakt jag fått av översteprästerna. Och jag röstade för att de skulle dömas till döden. Många gånger använde jag tortyr i synagogerna för att försöka få dem att förbanna Jesus. Jag var en så bitter motståndare till dem att jag till och med förföljde dem i avlägsna städer i främmande länder. Men en dag när jag var väg till Damaskus i ett sådant ärende, utrustad med överseprästerna fullmakt och deras uppdrag, fick jag se vid middagstiden ett ljus från himlen. Det var starkare än solen, omgavs både mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som talade till mig på arameiska och sa: Saul, Saul, varför följer du mig? Du skadar bara dig själv. Vem är du, Herre? Frågade jag. Och Herren svarade: Jag är Jesus, den du förföljer. Res dig upp. Jag ska ha visat mig för dig för att du ska bli min tjänare och berätta för alla om vad du har sett idag och om andra tillfällen då jag ska visa mig för dig i framtiden. Jag ska rädda dig undan från judar och annat folk, och jag ska sända dig till icke-judiskt folk för att du ska öppna deras ögon så att det vänder om från mörker till ljuset, från Satans makt till Gud, genom att de tror på mig, och du ska få förlåtelse för sina synder och räknas med bland de som tillhör Gud. Det är därför, kung Agrippa, var jag tvungen att lyda denna syn från himlen. Paulus fick möta Jesus. Han blev förvandlad. Han var en som förnekade Jesus, förföljde Jesus, men han mötte honom och han blev förvandlad. Paulus, han fick träffa många olika personer och vittna om Jesus. Det kostar på. Precis för när Rashid i Nordafrika, han har blivit flera domar över honom, bedömd för att han vittnade om Jesus. De öppnar kyrkor, myndigheterna stänger kyrkor, de öppnar nya, de blir förföljda. Men de fortsätter. Varför? De har mött Jesus och de har blivit förvandlad. Nu ska Paulus få sitt straff. Efter 2 år i fängelse så ska han nu åka till Rom för att stå inför kejsaren. 2 år i fängelse. Och då innan kom dit till fängelse så var han tvungen att fly från Jerusalem. För det var ett upplopp när han pratade om Jesus. Upplopp, det står i Bibeln. Kom hem och läs det. Väldigt intressant att läsa i Apostlagärningarna. Hur de folk försökte slita honom i stycken. Så arga var de när han pratade om Jesus. Det blev en reaktion. Så kommandanten, den militärerna, romarriket där, de fick skicka ut 470 soldater för att föra ut Paulus för att dömas det i andra staden. Så upplopp, arga blev de när de fick höra om Jesus. Och så här, kanske inte så hårt i många länder, förföljelse mot dem som följer Jesus. Men tack och lov, när Jesus får gripa tag om en människa, förvandla honom, så blir det ändring med den människan. Nu ska Paulus till Rom som fånge och stå inför domstolen för kejsaren. Och från kapitel 26 har vi den här resan som var ganska svår. Han skulle färdas i ett fartyg, och på den tiden var det segelfartyg. Stora, det var ju bra för miljön. Stora segelfartyg som skulle gå efter kusten där. Och på den tiden också hade man inga moderna verktyg för att se var man var någonstans. Man fick segla efter stjärnorna. Det finns en del idag som går efter stjärnorna. Det finns, det, vi har varit i norra Tchad eller i norra Mali, finns det kamelkaravaner som går till öknen och hämtar sand. Flera hundra, en tradition då. Då gör de än idag. Och de som leder med karavanen och kameler, de följer stjärnorna. Och det är ingen moln på den tiden på året. Det är fritt för moln under 6 månader. Ingen regn. Men då också på den tiden då seglar man med hjälp av stjärnorna. Och den tiden skulle du åka då till Rom för att stå inför domstolen. Så var det sent på året. Och på fartyget var det, står det att det var 276 passagerare. Och det är Lukas som skriver det här. Och Lukas var ju läkare. Man tror att han var med på resan. Och det som är intressant, man läser, han är väldigt detaljerad, Lukas. Han skriver exakt många passagerare, vem var med och hela berättelsen. Och gå hem och läs det här. Det är väldigt spännande. Så när ni börjar läsa det här så slutar inte, kommer ni inte sluta innan det är klart. Men det var 276 passagerare i den här båten. Och det var olika slags människor på den här båten. Officeren, fångarna, Paulus och andra fångar hade ansvar för fångarna och soldaterna. Officeren och soldat representerar makten. Sen hade vi ju de andra fartygets ägare, står det, var med. Han som representerar kapitalet. Resan han gjorde, det var ju för att tjäna pengar förstås. Och sen var det ju kaptenen och alla de här som arbetar med honom. De var ju beroende av de här som kunde navigera fartyg. Alla sjömän, besättningen, skicklighet, erfarenhet var de beroende av också. Och sen var det längst ner fångarna som var inte värt någonting. Och de var en Paulus. Det står ju också i vers 42 där att de riskerade till och med att bli avrättad. Fångarna hade inga rättigheter. Och nu skulle de här på den här resan som blev ganska svår. Och vi ska läsa hur Paulus där bland alla dessa människor, olika människor, hur hans tro på Gud hjälpte honom i det hela. Vi vet att myndigheten ibland i vissa länder går ganska hårt fram, och här också var ju så att fångarna hade inga rättigheter alls. Får tänka på det, vilken situation. Ändå såg kaptenen lite, lämna ganska mycket frihet för Paulus. Han förstod att Paulus var oskyldig, dömd. Och att det var någon speciell person, för han utstrålade någonting extra. Vi läser från kapitel 27 och vers 20-26. Under flera dygn såg vi varken sol eller stjärnor och kunde inte navigera. Och stormen fortsatte med oförminskad styrka. Vi trodde därför till slut att allt hopp var ute. Och när de började resan här med allihop var ju fint väder och allt var frid och fröjd. Och sen slog väder om och nu var det storm, katastrof, allt hopp är ute. Så kan det bli ibland också i livet, när man, i vardagslivet, i livet. Ibland allting är bra. Vi vet i Sverige har vi haft alltid bra. Eller många år i alla fall. Alltid lugnt, alltid frid och fröjd. Nästan jämnt, allmänhet. Och 1-3 kan det bli storm, oroligt omkring oss. Ena dagen ska man ta bort försvar i Sverige. Och nästa gång ska man, då är det kris, då ska man upprösta. Ja, ni vet hur det är. Ibland har det varit aldrig skottlossning i Sverige. Nu är det skottlossning och varje dag. Flera gånger i veckan. Och, oroligt i hela vår värld. 1-3 vi lever i. Så är det. Kan gå. Och nu är det allt upp ute. För så var det. Men ingen, säger Paulus, ingen hade nu ätit på länge. Och till sist gick Paulus till besättningen och soldaterna, han sa: ni skulle ha lyssnat på mig från början och stanna över där vi skulle övervintra i hamnen. Men ge inte upp hoppet, säger han i vers 22. Ge inte upp hoppet, ingen av oss kommer att dö. Bara fartyget ska gå under. I natt kom nämligen en ängel till mig från Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska få stå inför rätta för kejsaren. Och dessutom ska Gud lovat att rädda livet på alla som seglar med dig. Ge därför inte upp, säger Paulus. Jag litar på Gud och det ska ske precis som han har sagt. Men vi kommer att driva i land på en ö. Här ser vi Paulus i sin svåra situation. Allting är mörkt. Allt hopp är ute. Men dock kliver han fram. Ge inte upp hoppet. Lita på Gud. Paulus, han visste att hans liv var i Jesu händer. Hans liv vilar i Guds händer. Han hade frid. Han visste vad han trodde på. Han visste med Gud är man i säkerhet. Vi som kristna idag, vi lever i en värld som jag sa, som är svår. Vi har jobbat många år i Tjad. I torsdags gick man ut och demonstrerade. Det har jag hört på svenska nyheterna också. Man har läst på de som styr landet. Han som tog makten i militär 90, vi var nere då. Och han blev skjuten i kriget för 1,5 år sedan. Sonen tog över. Och folk gick ut nu med less. Inget jobb. Svårt med mat. Nu var det stora översvämningen i huvudstaden Jaminar på svämma över. Fast det är ett ökenland. Floderna som kommer söderifrån. Gick de ut och demonstrera. Militären svarade. 60-70 döda på en dag. 300 skadade. Förra söndagen fick medierna från Mali ett församling ute i skogen be för oss. Islamisterna kom och sagt: imorgon kommer vi. Då ska ni ge svar. Säg av sin tro. Är ni beredda att lämna Jesus? Ni får inte fortsätta. Vi skickar ut bönämnen överallt. Och tills nu har de fått vara i fred. Vi fortsätter att be. Och det kan jag räkna upp gång på gång ut i världen hur det ser ut idag. Och vi vet också i Sverige. Och då gäller vi som kristna veta vem vi tror på, vad vårt hopp står i. Och att vi står i de här svåra stunderna och kan ge hopp och frid åt en värld som lider idag. Ja, lev nära Jesus. Vårt hopp är Jesus. Vi ska sprida glädje. Vi ska sprida hopp i vår värld. Runt omkring oss. Och det är vår uppgift som kristna. Inte att gömma oss inför oss. Ge därför inte upp, säger han. Jag litar på Gud. Och alla. Och det ska bli precis som Gud har sagt. Amen. Vi tror på en levande Gud. Vi tror på en Gud som vet. Som vi har trygghet i. Paulus var en fridfaktor mitt ibland samhället. Han visste, Paulus, att hans liv låg i Guds händer. Och det ska vi veta. Vet vi, herre vänner, vet vi att våra liv lever i Guds händer? Jag vet det. Mitt liv ligger i Guds händer. Ge inte upp, jag litar på Gud. I Johannes 8:12 står det, säger Jesus: jag är världens ljus. Vem är ljuset i våra liv? Vem är ljuset? Vem följer vi? Och Jesus säger också i Johannes 8:12. Han säger Matteus i Bergspredikan 13:16. Säger att vi är världens ljus. Säger också att vi är jordens salt. Vi vet inte mycket vad salt betyder, men förut var det för att konservera från förruttnelser. Vi är jordens salt, men vi är jordens ljus. Och för att vi ska vara ljuset ute i världen så måste vi ha Jesus ljus i oss. Så vi strålar Jesus ljus runt omkring oss. Behöver komma Jesus ljus? Det behöver den. Och vi ska tråla ut Jesus ljus. Jesus sa, ni är världens ljus. Och om vi läser vers ser också att en lampa står där. För sätter man upp ett ljus för att det ska lysa upp. Nu har vi lampor överallt. Ni kanske drar ner nu med dyr ström. Men när vi hade alfabetiseringskurser i Mali till byarna. Det är inte så länge sedan. Då hade man ju, först hade man fotogenlampor som man pumpade upp. Och sen man ska läsa folk och läsa i byarna. Då fick man försöka sätta lampan så högt så att många som gick och sitta bredvid det och kunna läsa och skriva. Sen blev det gaslampor. Samma dag var det tvungna att få hitta ett ställe och lysa upp åt alla. Sen var det lite bättre med någon batteri och någon solpanel som revolutionerade det hela. Men det är också gällande att sätta lampan som man såg. Ljus ska lyfta. Ska ut och visa vem är ljuset. Jesus, hjälp oss. I Apostlagärningarna 27 står det också, fortsätter vi här. I vers 33. Och fortsätter den berättelsen om vad i båten. Det var katastrofen, men han steg fram på oss och gav hopp. Strax innan det började ljusna, vers 33. Sedan tog, strax innan det började ljusna, uppmanade sedan Paulus alla att äta. Ni har inte rört någon mat på 2 veckor, sade han. Se nu till att äta ordentligt så att ni klarar er. Var inte rädda. Inte ett hårstrå på ett huvud ska gå förlora. Sedan tog han ett bröd. Se här fången Paulus nu. Nu finns det inga fångar där. Alla var lika, va? Kaptenen och sjömännen och ägaren. Alla passagerare. Alla var rädda. Alla nu hade samma status i oroligheterna. Paulus han stiger fram. Sedan tog han ett bröd. Titta, försök att se nu. Paulus står i båten och båten gungar åt alla håll. Tog han ett bröd och tackade Gud inför dem alla och bröt en bit och åt. Tackade Gud och åt. Och alla kände sig bättre till mots och började äta, står det. Han gav hoppet. Bröt brödet framför allihop. Ingen skam här. Jag skäms inte för evangeliet, men jag skäms inte för Jesus. Är inte så? Ibland när man var i Mali, de kristna, de är få. Men de skäms inte för evangeliet. De skäms inte. Man beder öppet. Till och med stenarna rasar i början på kyrktakerna där. Men de fortsätter att beda och ropa till Gud. Man skäms inte att man följer Jesus. Och Paulus, han skämdes inte. Han visste vem man trodde när allting var katastrof. Så tog han ett bröd och tackade Gud inför alla. Och det bröt en bit och åt och genast kände sig bättre till mots och började äta. Och här står det, här var det 276 passagerare ombord. Och när alla äter sig mätta, vräkte besättningen vetelasten som var kvar ombord. Innan dess har de slängt ut massa. Och vetelasten nu var blöt. Och det blev tungt. Då slängde man för att man ska vara lätt och komma i mål. Du vet, idag är det många som, mycket som influenserar oss. Hemskt mycket. Vi får, ni vet vad det går till, influenser överallt man tar och följer och i våra liv. Massvis. Mer och mer kommer. Det blir tungt i vårt liv, vårt andliga liv. Vad tar vi? Vad blir vi influenserade av? Blir vi influenserade av Jesus, av evangelium, eller blir vi influenserade av allt annat? Så är det dags ibland då och då att kasta ut det som tynger oss. För att vi ska kunna lysa ljuset från Jesus. Kasta allting ut bort från det hela. Må Jesus hjälpa oss att vi kan lysa ljuset och stråla runt omkring oss. I Hebreerbrevet står det så här. säger Paulus. Jag springer mot målet. Vi har ett mål. Jag springer, jag anstränger mig och vi ska kasta av oss all synd som vi så gärna snärja oss, dra ner oss, kasta bort det. Och vi löper vidare och snart har vi nått målet. Men så länge vi är här, låt oss reflektera Jesus, Sveriges hopp, människans hopp, människans förvandling. Det är det som kan ändra samhälle. Låt oss bedja. Tack Jesus att du är ljuset. Tack vårat hopp står till dig Jesus. Låt oss kasta av oss allt som snärjer oss, speciellt synden. Och låt oss fortsätta att följa dig, att löpa framåt. Tack för hoppet vi har i dig. Jag tackar dig Jesus. Amen.
Amen. Tack Rune. Vi ska lovsjunga en stund tillsammans. Jag vill bjuda in till dig som känner att du vill ha förbön. Så kommer det finnas förbedjare här. Det finns också möjlighet att tända ett ljus. Skriva ner en tacksägelse, ett böneämne och lägga våra korgar. Eller bara komma inför korset. Tänk att vi ställer oss upp och sjunger för den här världens skull.
Thank you. grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands.
Vi ska sjunga en välsignelsesång. Så sjung med, även om du kanske inte har hört den.
Towards you and give you.
Tack för att ni var med idag. Tack ni som lyssnade via radion, och vi säger hej då till er för idag. Tack ni som har varit med här också. Tack för en underbar gudstjänst. Tack för en jättebra predikan, Rune. Ljusen finns kvar och korset finns kvar. Vill man kvar här i stillhet och känna att jag vill ha förbön här efter, så ta chansen. Annars så fortsätter vi gemenskapen med fika ute i församlingsvåningen. Vi tackar för att ni kom idag. Här är min sina er.